إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا till den 13 lektionen i förklaringen på Kitab al-Riqaq från Sahih al-Bukhari. Och vi började i veckan tala om några av domedagens tecken. Hur domedagen är nära. Och sedan så började författaren också tala om att längta efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Hur Allah längtar efter att möta dem som vill möta honom. Vi påbörjade också den kapitlet om Sakarat al-Maut, dödens rus. Och vi nämnde där första hadithen om då profeten a.s. gick bort, hur han bad till Allah subhanahu wa ta'ala att få vara i det högsta och bästa av sällskap. Så kapitlet är Sakarat al-Maut, dödens rus. Det vill säga de prövningar och svårigheter som människan får genomgå vid dödsögonblicket. Och vi sa att inte alla människor som behöver genomgå detta. Men det är någonting som många måste få genomgå. Och Sakarat al-Maut, dödens rus, de sista svåra momenten, kan vara någonting som är väldigt jobbigt för muslimen. Men vi vet ju att allt som muslimen genomgår är i slutändan gott för muslimen. Och det här kan vara den sista prövningen med vilket Allah Azza wa Jalla söder bort personens synder. Och för de syndaktiga och för de dåliga, icke-troende, så kan dödens rus vara det sista straffet de får innan de förflyttas till straffet i nästa liv. Må Allah skydda oss. Författaren nämner sedan ett antal hadither relaterade till döden, men som kanske direkt inte går att koppla till dödens rus. Och författaren gör så ibland att han säger till exempel kapitlet om adhan, och sen nämner han ett antal hadither om adhan, och sen nämner han hadither om salah. Salah kommer efter adhan. Så att det liksom kopplas ihop med tidigare rubrik. Och samma sak här. Vi har dödsmomentet, döden. Och sen då saker och frågor relaterade till själva döden. Och döden är ett ämne som många inte gärna vill tänka på. Trots att våran profet alaihissalam har sagt att vi ofta ska tänka på döden. Akthiru min dhikri hadhi min laddat. Tänk ofta på glädjedödaren, på döden. Och han sa att om du befinner dig i bekymmer och svårighet och tänker på döden, kommer Allah att underlätta. Och om du är i rafla, du har glömt bort en i religionen, eller du är väldigt fäst vid dunja och liknande, tänk på döden. Det kommer vara en väckarklocka. Och en gång så frågade man profeten Muhammad a.s. vem är den smartaste av människor? Då så sa profeten a.s. den som oftast tänker på döden och bäst förbereder sig för vad som kommer att ske efter den. Det är dessa som är de smarta. Så vem är det som är smart? Det är personen som vet, han är medveten om att det här livet, wallahi, det är kort. Det är bara några dagar, sen är det slut. Sen kommer vi begravas. Vi kommer ligga ensamma i graven. Vi kommer att återuppstå ensamma. Och det enda vi har med oss är våra gärningar. Så den som är smart är den som förbereder sig för vad som väntar efter döden. Det är då ens riktiga liv börjar. Men mäte, qamat qiyamatuhu, som de lärda säger att den som dör har påbörjat sin domedag. Yani, det är första anhalten i nästa liv. Man förflyttas från dar dunya till Dar al-Barzakh, som är första anhalten till Dar al-Akhira, till det kommande livet. Så döden är ett relevant ämne. Och vi vet ju att vi människor i det här livet genomgår olika saker. Vi prövas med olika saker. Ibland får man någonting, ibland får man inte någonting. Du önskar någonting, någon annan får det, du får det inte och så vidare. Är ni nasib? Vad som tilldelas oss är inte alltid samma. Men en sak är alltid samma. Och det är att vi alla kommer att dö. Det finns ingen människa som undgått döden. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje människa kommer att få smaka på döden, som alla säger. Så det här är någonting vi människor alla har gemensamt. Så varför försöka fly från döden? Varför förtränga denna verklighet? Istället, möt den och förbered dig på den, så att du dör i ett gott tillstånd. Och subhanallah, som Abdullah ibn Mas'ud sa, As-sa'idu man wu'ida bi ghayri. Den lyckliga eller framgångsrika är den som tar lärdom av andra. Tänk på hur andra har dött. Har du inte sett de här som tillskriver sig islam, som dött i ett dåligt tillstånd, som dött när de syndar, när de inte ber, när de gör saker som strider mot islam, dör i ett förfärligt tillstånd? Har du inte en tankeställare i dessa människor? Vill du dö som de har dött? A'udhu billah. Vad skulle du säga till Allah på domedagen? Så egentligen, wallahi, det räcker som tankeställare. Och som vissa av sahaba sa, kafa bil mauti wa'idha, att döden räcker som tankeställare. Och sen ska du inte ta lärdom av de som har dött i ett vackert tillstånd. De som levde som tjänare, ärofulla tjänare till Allah i detta liv. Tjänade Allah subhanahu wa ta'ala, gjorde meningen med livet, gjorde sina plikter, gjorde sina salah, höll sig borta från stora synder, gjorde toba för sina synder, försökte hjälpa andra människor, förberedde sig för den dagen de skulle dö. Och de dog i ett vackert tillstånd. De dog med la ilaha illallah på läpparna. De dog och de hade bett sin sista salah. Deras begravning är följd med rättfärdiga människor. När de har dött och folk nämner dem, folk säger Allah yarhamu, rahimahullah, ghafarallahu lahu, må Allah ge honom jannah. Hela tiden, kanske generationer, så fortsätter detta. Är inte detta någonting som man borde eftersträva? Allah musta'an. Men många människor lever i ghafla. De lever i förnekelse. Må Allah skydda oss. Den första hadithen vi tänkte gå igenom idag är en hadith som berättas från Aisha radiallahu anha. Där hon säger att det kom en grupp män från beduinerna som var kända för att de var väldigt jufat. De var väldigt kyliga, kan man säga. Väldigt stränga av sig. De kom till profeten alaihissalam och frågade om domedagen. Eller frågade om sa'a. Och det uppenbara tolkningen är här att de frågade om när är domedagen. Och då var de flera personer. Och profeten alaihissalam kollade på den yngsta av dem. Och han säger att om den här unge personen lever, han får ett långt liv, så kommer ingen av er, och den här personen blir gammal, så kommer eran domedag att ha fallit in. Ni kommer att ha dött. Så här var det en grupp med människor. Vissa var äldre och en av dem var ung. Så här säger de, när är domedagen? Men då så vände profeten alaihissalam deras fråga till vad som egentligen är mer relevant. Och det är när eran domedag kommer att börja. Och det är den dagen ni dör. Om den här unge personen lever, han blir 80-90 år, så kommer eran domedag att ha fallit in. Ni kommer att ha dött och ni kommer att ha förflyttats till den första anhalten. Så här är en väldigt viktig sak. Och det är det vi också nämnde tidigare i förra lektionen. Då mannen kom in och sa, ja Rasulullah, när är domedagen? Då säger profeten alaihissalam, istället för att svara på när domedagens tecken kommer och hit och dit, han svarade, vad har du förberett för domedagen? Och samma sak här, när är domedagen? Han för deras uppmärksamhet till vad som är viktigare. Och det är att ni dör, så har er domedag börjat. Varje persons död är hans första anhalt in till nästa liv. Så att vi alla förbereder oss på detta. Det finns bara dunja och det finns bara akhira. Och när man väl lämnat dunja, då har man stängt sin bok. Du har inte längre möjligheten att göra goda gärningar. och du kommer att återuppstå på det du dog på. Den som dör på någonting kommer att återuppstå på det han dog på. Så att dö i ett gott tillstånd. Dö i inte ett dåligt tillstånd. Författaren nämner också från Qatada att Rasulullah alayhi salatu wassalam, det berättades att en begravningsceremoni eller begravningståg där man bär på ett lik på väg till jordfästningen att begrava personen gick förbi framför profeten alayhi salatu wassalam. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun, personen kommer att få vila. Och andra kommer att skonas från honom. Och då så sa man, ja Rasulullah, vad menar du med att personen kommer att få vila och folk kommer att skonas från personen? Då så sa profeten a.s. att om en troende person, eller Abdul Mu'min, den troende då han dör kommer att få vila från detta jordsliga livs bekymmer och prövningar. Och han kommer att få vara i Allahs rahma. Wal abdul fajir, den trotsiga syndaren, kommer människorna, jorden, träden och djuren att skonas ifrån. Na. Så här nämnde då profeten alaihissalatu wassalam att folk som dör är av två kategorier. Två kategorier, inte tre utan två. Vilken är du? Den första är mustarih. Han dör och han kommer att få njuta. Han kommer att få vila från detta jordsliga livs motgångar, bekymmer, besvär, allting jobbigt. Och som profeten alaihissalam sa att dunya sijnun min. Det här världsliga livet är den troendes fängelse. Genom när han dör och han får den bushra, de glada nyheter som vi nämnde förra lektionen, vid dödsbädden, om ett paradis, om Allahs förlåtelse, Allahs ridwan, Allahs välbehag, Allahs rahma, Allahs förlåtelse, så kommer personerna att förflyttas från någonting dåligt till någonting bättre. Som en person som friats från ett fängelsestraff. Han kommer ut till friheten. Men här steget bättre. Han befrias från detta världsliga livs bojor av bekymmer, problem och motgångar till friheten av nästa liv. Allahs rahma, välbehag och paradiset. Subhanallah. Så han är mustarih. Han kommer att vila. Och här också är det ofta att folk säger fel. Folk säger att ja, man kan vila när man dör. Sova kan man göra i graven. Ja, nu kan han vila. Personen var sjuk och jobbigt. Han hade mycket motgångar. Han dog, ja, men nu kan han vila. Lä, det här vet vi inte. Är han från denna kategori eller inte? Det var en gång en kvinna som var sjuk på profetens tid, alaihissalam, och hade mycket motgångar. Och när hon dog så sa man, hon vilar. Nu är hon på en plats av en i frid. Och då så sa han, säg inte så. Utan bara den Allah förlåter är den som kommer att vila. Så det är inte garanterat att du har en stämpel, du har dött, att du förflyttas till någonting bättre. Och det här är ett fel som också folk gör som tänker på självmord. Självmord är haram. Du kommer inte förflyttas till någonting bättre. Du kommer inte slippa de bekymmer du har haft. Utan du förflyttas från någonting till någonting sämre. Så man ska inte använda det här uttrycket. Att personen vilar, personen är i frid. Som en dua kan man använda det. Må han vila i frid. Det är en annan sak. Men inte säga han är eller han gör. Utan det här är Allah Azza wa Jalla som vet. Och vi vet inte. Den som är förlåten är den som vilar. Den andra personen är den personen som andra vilar från. Den andra skonas från personens ondska och slipper den här personen. Han var en börda. Han var en person som folk ogillade, hatade. Han orsakade problem, kriminalitet, förtryck och liknande. Så när han dör, alhamdulillah, vi slipper honom. Yani, vi skonas från honom. Jorden slipper honom, djuren slipper honom, folket slipper honom. Vad menas med jorden slipper honom? Han gör fasad på jorden. Han korrumperar, han förstör, gör sedfördärv på jorden. Jorden slipper. Han syndar på jorden och synderna som ni vet har konsekvenser som gör att jorden även blir lidande. Det regnar inte, det växer inte, det sker det som kallas för naturkatastrofer och liknande på grund av människornas synder. Så en person mindre som gör dessa saker på jorden, den slipper honom. Och även djuren som lider av hans synder han gör på jorden. Alhamdulillah, de slipper också honom. Eller att han var en person som behandlade djuren orättvist. Icke-islamiskt. För ni vet, djur i islam har även djuren rättigheter. Du får inte överbelasta dem, du får inte ge dem arbete de inte klarar av, du får inte slå dem, brännmärka dem och så vidare. Yani, du ska behandla djuren med värdighet. Men en person som är valin, förtryckare och behandlar djuren orättvist, alhamdulillah, de slipper honom när han dör. Och sen, sist men inte minst, människorna slipper också honom. Han var en mufsid, en person som gjorde ondska på jorden, kriminalitet, förtryckte andra människor. Han dog, alhamdulillah, de är skonade från honom och hans ondska. Och inte det här en beskrivning som egentligen varje muslim borde vara rädd för? Vill du vara den som när du dör, han är kriminell, han skjuter folk, utpressar folk, säljer narkotika. När han dör så säger folk alhamdulillah. De säger kom vi ber janaza, aldrig i livet jag ska be för den här personen. Gör dua för honom? Kallas, vad ska jag göra för honom för? Han var en shaitan. Det här är folks, vissa personer dör i sånt här tillstånd. Vill du vara från dem? Nej, wallah, vi vill inte vara från dem. Så se till att man dör i ett gott tillstånd. Gör det ni kan. Ja, ni lägg så mycket ambition och så mycket energi som möjligt på att göra goda gärningar. Göra toba, sluta göra synder och försök dö i ett gott tillstånd. Subhanallah. Och den här hadithen lär oss också en annan jätteviktig sak. Och det är att profeten alaihissalam här sa att han är yastarihu min nasab ad-dunya wa adaha ila rahmatillah. Att han, den troende, får vila. Han får den här friden från detta världsliga, jordsliga livs motgångar och bekymmer. Och det visar vad? Det visar att det här världsliga livet, dunya, det är inte jenna. Det är inte en plats där du kan maximera din njutning. Du kan aldrig njuta fullt ut i världsliga livet. Folk säger att jag har problem, jag har bekymmer, jag har motgångar, jag är ledsen, jag är sjuk, jag har ont. Det är en del av dunya, det är en del av livet. Det här är dunya, livet av prövningar. Det här livet präglas av motgångar. Livet där du aldrig blir sjuk, där du aldrig blir trött, där du aldrig har bekymmer och motgångar och sorg. Det är paradiset. Så det här livet, det är beskrivningen av dunya. Jag visste, alhamdulillah, det finns stunder av glädje, det finns stunder av njutning och det finns njutning som är halal i islam. Vi motsäger oss inte detta. Men det finns också motgångar. Det är en del av det världsliga livet. Så att man, vissa människor verkar tro att men varför har jag motgångar? Det är det, att man har motgångar. Men sen kan det finnas orsaker. Motgångarna kanske kommer som en prövning för att du ska vända dig tillbaka till Allah. Det kanske kommer som en prövning för att Allah vill höja dina nivåer. Allah kanske vill sudda bort dina synder. Det finns många orsaker. Det finns hikam med allting som händer med oss i detta världsliga liv. Sen så nämner författaren den kända hadithen, hadith Anas radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam sa yatba'ul mayyit thalathatun. Den döde följs av tre saker. Två vänder tillbaka och en stannar kvar. Han följs av hans familj, hans pengar och hans gärningar. Familjen och pengarna går tillbaka och gärningarna stannar kvar. Namn. Här nämner Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam att människan som dör, varje människa, följs av dessa saker. Och här var det en tradition hos araberna att när någon dog så brukade familjen, släkten, folket, stammen följa med. Och ibland tog man också med vissa av hans ägodelar, guld eller pengar eller liknande, för att visa upp för folk eller liknande. Och sedan när man jordfäst personen så kommer folk till slut att gå tillbaka. Man kommer inte kasta guld i graven och man kommer inte heller stå kvar i all evighet vid graven, utan de kommer att lämna honom. Och det enda som finns kvar är ens gärningar. Och det här är också en otrolig tankeställare. Att hur mycket du än samlar på dig i dunya. Hur mycket pengar du än har. Wallahi, om du är världens rikaste person. Som Qarun. Som var så otroligt rik. Om du har en släkt som är miljontals människor och arméer och folk och bröder och jag vet inte vad. Du kommer en vacker dag ligga själv i graven. Ingen kommer att gå med dig ner i graven. Ingen kommer att lägga dina rikedomar i graven. Du och jag, alla vi kommer ligga själva i graven. Ensamma. Och det enda vi har med oss, det är våra gärningar. Det vi gjorde i detta liv. Gott eller ont. Det är det du tar med dig in i graven. Och det är det som kan rädda dig, hjälpa dig och gynna dig. Eller det är det som kommer att leda dig till fördärvet, skada dig, förstöra dig. Om det är synder du tog med dig in i graven. Så kära broder och syster, jätteviktigt. Att man återigen gör det man skapades för. Man dyrkar Allah, man håller sig borta från haram, man gör toba. Man försöker öka sitt konto av hasanat, sin belöning på domedagen. För att när du väl hamnar i graven så kommer den här platsen att vara ett rum, för ett rum av paradisets rum. Eller det kommer vara en grupp av helvetets grupper. Och där kommer dina gärningar att komma till dig i skepnaden av en vacker person. Om du dog på gott. Du tog med dig goda gärningar till graven. Och den här goda personen kommer att komma med ett skinande ansikte, en vacker doft, vackra kläder. Och den avlidne kommer att säga, vem är du? Som kommer med ett glädjande budskap på ansiktet. Och då säger personen, jag är dina goda gärningar. För wallahi, jag kände dig bara att vara snabb i att lyda Allah och långsam i att synda mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen kommer personens belöning att påbörja även i graven. Men om personen dog på ont, på synder, så kommer den här ens gärningar att komma i skepnaden av en ond människa med ett vidrigt ansikte, mörker, illa doftande, vidriga kläder. Och personen kommer säga, A'udhu billah, typ, eller, vem är du som kommer med ett ansikte av ondska? Och då säger personen, jag är dina dåliga gärningar. För wallahi, jag kände dig bara att vara långsam i att lyda Allah och snabb i att synda. Är det här din beskrivning? Då är det dags att göra toba. Var den som är snabb i att lyda Allah och den som är trotsig och långsam i att synda. Och om du syndar, gör toba. Så att du får möta det här goda med dig i graven. Och du får den här belöningen. För det här är en verklighet som subhanallah många idag. Som jag sa, det är som att de har förträngt den. Som att den inte finns, den inte kommer. Trots att alla dör i vår omgivning. Ung som gammal, frisk som sjuk. Allahu alam som kommer att leva eller dö. Men du kommer ändå att dö. Och det här är din verklighet du kommer att möta. Din familj kommer att lämna dig. Och dina pengar kommer att lämna dig. Och här nämner också de lärda. Att familjen går tillbaka. Pengarna går tillbaka. Se till redan nu, när du är i ett friskt tillstånd, du har den här möjligheten att lämna en vacker och fin familj efter dig. Så den dagen du dör, din familj, ett, de gör sina salat. De kommer, de ber janaza över dig. De gör dua för dig. När de har gått hem, de fortsätter göra dua för dig tills den dagen de dör. Livet ut. De gör sadaqa för dig, de fastar för dig, de bygger moskéer för dig. Det här är en familj som kommer att gynna dig även i graven. Som profeten Ali sa att när man dör så slutar ens gärningar att öka förutom tre. Och han nämnde rättfärdiga barn som gör dua för en. Men rättfärdiga barn, det kommer inte genom lotteri eller genom önskning. Det kommer genom uppfostran, en religiös uppfostran. Så se till att försöka uppfostra era barn så islamiskt som möjligt. Så att de blir de här som tar hand om dig även efter att du har dött kommer de att gynna dig. När de ber, du får belöning för deras bön. När de läser Koran, du får belöning för deras Koran. Yani dina barn är en del av dina gärningar också. Så se till att lämna rättfärdiga människor efter dig. Två av dina pengar. En del av dina pengar, när de går tillbaka, delas ut till barnen, delas ut till arvtagarna och så vidare. Men se också till att du investerar i projekt som kommer att ge belöning efter din bortgång. Som nämndes i samma hadith, sadaqa jariya. En sadaqa som kommer att generera belöning även efter din bortgång. Så att du investerar i att bygga moskéer, i religiösa aktiviteter, i koranskolor, i att ta hand om föräldralösa barn, bygga sjukhus, gärna liknande projekt som gynnar muslimerna. Och denna belöning kommer att nå dig även när du ligger i graven. Ja. Och om du lämnar rättfärdiga barn efter dig kommer de också förvalta dina pengar islamiskt och belöningen kommer att komma tillbaka till dig. Annars, om de inte är religiösa, kommer de bara slösa bort pengarna. Och du samlade dessa pengar i dunja helt i onödan. Och sen den tredje saken som gynnar personen i graven är nyttig kunskap man lämnat efter sig. Att man lär sig islam, man sprider islam. Man gör da'wa, fisabilillah. Man kallar till Allahs väg. Man påminner folk. Yani vardagligt. Man försöker vara en god förebild. Man försöker vara en bra medborgare. Man försöker vara ett ljus i samhället av mörker. En person som kallar icke-muslimer till islam. En person som kallar muslimer som halkar tillbaka till islam. En person som påbjuder det goda och förbjuder det onda. Det här är också saker som kommer att ge dig belöning när du ligger i graven. Så tänk på det. Att vara en person som tar med sig så mycket gott som möjligt in i graven. Må Allah göra oss från dem. Amin. Nas'al Allah husnul khatima. Sen så nämner författaren en hadith från Nafi' från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en person dör, någon av er dör, så kommer hans plats, hans destination, kommer att presenteras för honom morgon och kväll. Antingen helvetet eller paradiset. Och det kommer att sägas till honom: detta är din destination tills den dagen han återuppstår. Så här nämner profeten alaihissalam ännu ett scenario och en händelse som kommer att hända oss alla i graven. Och graven, som vi vet, är el-barzakh. Det är anhalten mellan detta liv och nästa liv. Där kommer vi vara i ett tillstånd. Ett tillstånd av belöning och njutning, eller ett tillstånd av straff och plåga. Så när man väl ligger i graven och änglarna har kommit och ställt den, de här tre frågorna. Ni vet, det finns två änglar, munkar och nakir, som sätter människan upp i graven och förhör människan och frågar henne de här tre frågorna: vem är din herre, vem är din profet och vad är din religion? Svarar man rätt, vilket man bara kan göra med Allahs hjälp, och Allahs hjälp får du bara om du levde upp till att leva efter dessa tre frågor i detta liv. Svarar du rätt, så kommer den här mannen med ett vackert ansikte, dina gärningar, och man kommer att lägga dig på en bädd från paradisets bäddar. Man kommer att klä dig från Jannah. Och två fönster kommer att öppnas till dig i graven. Ett fönster till paradiset, där vindarna och den goda doften från Jannah kommer att blåsa in. Och vet ni att doften till Jannah kan nås på ett avstånd av 70 år. Skulle du gå bort från paradiset 70 år, du skulle ändå känna doften. Det här fönstret öppnas, du får den här vinden och doften kommer in i graven. Och du får se din plats. Och änglarna säger: det här är vad som väntar dig i paradiset. Och då säger mannen: och Allah, påskynda domedagen. Och det här kommer att ske morgon och kväll fram till domedagen. Så han bara önskar att domedagen infaller och att han får förflytta sig till hans nya hem i paradiset. Och vissa hadither nämner att samma person också får se hans plats i helvetet, som han skulle ha fått om han trotsat Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger änglarna: det här är din plats som Allah räddade dig ifrån. Så personen blir ännu mer tacksam att han är räddad från den här platsen. Och tvärtom, personen som dog i ett dåligt tillstånd får se platsen i paradiset och de säger: det här är vad du missat. Det här kommer någon annan att få ärva, inte du. Och det här är din plats i helvetet, där vindarna kommer in och blåser och bränner honom i graven. Fram till domedagen, morgon och kväll, exponeras han för sin plats i helvetet. Och de säger: det här är din plats. Och han säger: å Allah, låt inte domedagen infalla. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Amin. Författaren nämner sen en till hadith som berättas från Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten alaihi salatu wassalam säger la tasubbu al-amwat. Förbanna inte eller svär inte åt de avlidna, de döda, de bortgångna. För de har nu förflyttats till yani belöningen eller konsekvenserna av vad de gjort i detta liv. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. Här nämner profeten a.s. att man inte ska svära och förbanna de döda. För kallas, de har gjort sitt. Och de kommer att möta konsekvenserna och belöningen eller straffet av vad de gjort i detta liv. Så att du svär åt dem och förbannar dem kommer inte att öka dem i straff eller liknande. Allas, de har fått sitt. Allah kommer att belöna dem eller straffa dem. Så att om en dålig person dör så ska man inte förbanna och svära åt personen. För att allas, personen kommer möta sina konsekvenser. Men här nämns ett undantag. Och det är om det handlar om att varna för en persons avvikelse. Till exempel en person var en kallare till bidda. Han var en innovatör, en person som gjorde innovationer och tillskrev dem till islam. Han var en person som hade mycket pondus, många följare, folk lyssnade på personen. Och han kallade till bidda. Han kallade till sufism eller sekterism eller han kallade till haram eller han kallade till yani takfirism och yani saker som strider mot islam. Han var en person som kallade till dalala, du'at, yani som kallade till helvetet. Då är det bra att varna för personen även efter personens bortgång. Man varnar för personen som kallar till bidda då han lever och då han dör. För att folk inte ska följa personen. Att folk inte ska låta sig bedras och luras av personens onda kall. Så man fortsätter att varna för en person även efter att han har dött. Och det här är inte att baktala personen. Och det här är inte att kränka personen. Det här är att vara barmhärtig mot personen. För när folk följer honom i hans villfarelse som han kallade till då han lever så får han synd för det i graven. Men när vi avråder folk från att göra det så yani lättas den här straffet och synden från honom. Hänger ni med? Så att de som varnar för hans villfarelser har mer rahma mot honom än andra människor. Och det här faller ju in under en nasiha. Det faller in under uppriktiga råd och välvilja. Att man varnar för folks innovationer. Och självklart det här görs i proportion och det är inte någonting man överdriver med. Om en person skrev en bok där det finns bidda, man säger den här personens bok, den är dålig, den är inte bra. Den innehåller si och så fel som går emot dogmen, akidan av Ahlus Sunnah wal Jama. Det här är en innovation som de lärde har sagt. Läs inte denna bok. Bränn upp boken. Lyssna inte på den här föreläsaren. Han hade de här grova felen, han tillhörde inte Ahlus Sunnah wal Jama. Om man talar på ett sånt här sätt, yani professionellt sätt. Inte att han var en åsna och alla förbannade honom och alla kastade honom i helvetet och han var ful och han var tjock. Och det har ingenting med saken att göra. Då gör man narr av personen. Utan man gör det på ett professionellt sätt. Som de lärda har gjort i alla generationer. Det här är ingenting som jag eller någon annan har hittat på. Utan det här är någonting som har yani, gått i tradition. Att de lärda har varnat för avvikelser av folket av bidda. Vare sig de lever eller dör. För att bevara islam. Att islam inte ska svärtas ner. Islam inte ska blandas med innovationer och saker och ting som inte hör hemma i islam. Islam ska bestå ren som den dagen då Allah sa al-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Det är så islam ska vara fram till domedagen. Så ur den aspekten så varnar man för allting som strider mot islam. Och det här är nasiha. Det här är att ge uppriktiga råd. Men då, allt utöver detta. Där ska man då inte tala illa om de lärda. Tala illa om de döda, de bortgångna. Utan de har dött. de kommer att möta vad de har lämnat efter sig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns också ett tillägg på hadithen. Och då så sa profeten alaihissalam, förtala inte de döda eller svär inte åt de döda. För de har då förflyttats till att möta vad de har lämnat efter sig. Och det skadar deras anhöriga. Yani de blir sårade av att höra folk tala illa om deras bortgångna. Det kan vara en son, det kan vara en man, det kan vara en far eller liknande. Alltså det är inte, man ska som muslim inte såra folk. Alltså de kommer att möta det de gjorde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och sen så nämner författaren samma hadith som innan, att en person kommer att se sin plats i paradiset eller helvetet morgon och kväll. Och dessa hadither, kära bröder och systrar, bevisar också att straffet i graven och belöningen i graven är sann. Och det här är en del av vår aqida. Aqida betyder vad varje muslim måste tro på. Varje muslim måste ha en aqida, en dogm, en trosuppfattning. Vi tror på ett visst sätt, vi tror på Allah, hans tawhid. Vi tror på änglarna, böckerna, domedagen, profeterna. Vi tror på Koranen och så vidare. Vi har en aqida. Och från Ahl Sunnah wal Jama'as aqida, den korrekta trosuppfattningen som varje muslim måste besitta, är att vi tror på straffet i graven. Och det här är någonting som är uppenbart. Det har nämnts här i haditherna, det nämns i Koranen. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Att elden kommer att exponeras för Fir'aun och hans folk morgon och kväll. Och på domedagen kommer han att flyttas till det hårdaste av straff. Så Fir'aun straffas innan domedagen, morgon och kväll. Vart är det? I graven. Så folk straffas i graven. Och vi vet ju alla, när vi ber så söker vi skydd från fyra saker. Och en av dessa saker är att vi söker skydd från fitnan, eller prövningarna av graven. Adab al-qabr, straffet i graven. Och haditherna om straffet i graven är mutawatira. Alltså de är, går inte att argumentera mot. De är så otroligt många. Men varför har Ahl Sunna betonat detta? För att det kom vissa sekter som förnekade straffet i graven. Som sa det inte logiskt, och man öppnar en grav, vi ser ingenting och så vidare. Nej. Vi muslimer tror på det för dolda. Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jalla kan straffa eller belöna person efter dess bortgång på ett sätt som vi inte kan förstå oss på. Så muslimen tror på det fördolda, och vi tror på belöning eller straff i graven. Vi tror på prövningen i graven, frågorna i graven. Och dessa hadither indikerar just på detta. Och dessa hadither finns vart? Vilken bok läser vi ifrån? Sahih al-Bukhari, som hela umman har accepterat bil qabul. Den är en legitim bok. Alla hadither i denna bok är autentiska. Så att ingen kan komma och argumentera mot detta. Så dessa hadither utgör då bevis på att det finns straff eller belöning i graven. Nej. Vi tar ett kapitel till inshallah ta'ala. Sen ska vi avrunda för att be Maghrib. Och det är ett kapitel som har 2-3 hadither. Det säger författaren Bab Nefkh Sur. Kapitlet att det kommer att blåsas i hornet. Och som vi sa, kolla hur otroligt pedagogiskt författaren har lagt upp dessa kapitel. Att han verkligen talar om hur man ska leva, hur man ska ha zuhud i dunya, hur man sen ska vara inställd till själva döden. Hur man ska förbereda sig när domedagen kommer nära. Sen själva döden. Och sen nu kommer han börja prata om återuppståndelsen. Domedagen. Och sen kommer han prata om paradiset och helvetet. Väldigt, väldigt, subhanallah, vackert upplägg som Imam Bukhari har gjort i den här boken. Och det är inte förvånansvärt. Han la så många år på att skriva denna bok. Och varenda hadith bad han gjorde wudu och bad två raka. För att innan han då la in en hadith under ett kapitel, gjorde han istighara till Allah subhanahu wa ta'ala. Är denna hadith passande att lägga detta kapitel? Så han tog verkligen tid på sig. Och mashallah, det blev ett mästerverk. Det blev den bästa boken i denna umma efter Koranen. Så kapitlet om att det kommer att blåsas i hornet på domedagen. Och han berättar där inledningsvis, nämner några athar från Mujahid. Och Mujahid, han var en student till Abdullah ibn Abbas, den nobla sahabin som var bland de kunnigaste i tafsir på Koran. Och därför per automatik blev också Mujahid bland de kunnigaste ulema inom tabi'in, inom tafsir. Så Mujahid, han sa as-sur, hornet, är kahiyat al-buq. Det är som ett horn. Alltså de här ord som är synonymer. Ni vet ett horn som finns på en tjur eller liknande. Som man, vikingarna till exempel förr eller andra kanske blåste i. Ett sådant horn, det är as-sur. Och ordet sur nämns ju också i Koranen. Att ingen kommer att blåsa i hornet som vi kommer att nämna. Han nämner också tafsir på az-zajara. Han säger det är as-sayha. Zajara är tjutet. Tjutet som kommer att vara på domedagen. Och han nämner också tafsir från Ibn Abbas. An-naqur är as-sur. Det är också hornet. Det är också en aya i Koranen. Wa rajifa är den första gången ängeln kommer att blåsa i hornet. Wa radifa är den andra gången som ängeln kommer att blåsa i hornet. Naam. Det har ju nämnts i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Det kommer att blåsas i hornet. Och alla mellan himmel och jord kommer att falla döda. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Förutom dem som Allah undantar. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Sedan kommer det att blåsas ännu en gång. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Och då kommer mänskligheten att stå upp stirrandes. Yani kommer att komma upp från deras gravar stirrandes med en fokuserad iskall blick. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat Naml och även i andra sura att det kommer att blåsas i hornet. Vet ni vilken dag det kommer att blåsas i hornet? Det kommer att blåsas i hornet på en fredag. Profeten alaihissalam har nämnt att domedagen kommer att infalla på en fredag. Och vi nämnde ju också att det kommer att blåsas plötsligt. Och vem kommer att blåsa? Jo, det är en ängel enligt många lärda. Och vissa nämner att det är konsensus i den här frågan. Att ängeln som blåser i hornet är Israfil. Ni vet, vi har ju de tre kändaste änglarna. Det är Jibrail, Mikael och Israfil. Och Israfil sägs då vara den ängeln som kommer att blåsa i hornet. Och profeten alaihissalam, han sa en gång: Kayfa an'am? Hur kan jag njuta? Då jag vet att sahib al-qarn, den som är betrodd eller har fått ansvaret att blåsa i hornet, redan nu har lagt hornet mot sin mun och stirrar upp med fokuserad blick mot himlen och väntar på att beordras med att blåsa. Och i vissa hadither, han har inte vågat blinka sen det att han la hornet mot munnen och fokuserade blicken upp mot himlen, inväntandes på att Allah ska beordra honom att blåsa. Han är rädd att vara lite sen, så han har inte ens vågat blinka. Så profeten Alisam säger, hur kan jag njuta? Han är fullt ut när det här är tillståndet. Domedagen är så nära. Och det här tog hårt på sahaba. Och de sa, ja Rasulullah, vad ska vi göra? Vad ska vi säga? Och då säger profeten alaihissalam, säg hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Så säg då hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna, au tawakkalna ala Allah. Så det här är då en av de änglar som kommer att blåsa i hornet. Och de lärda har också här diskuterat en viktig fråga. Och det är, hur många gånger kommer Israfil att blåsa i hornet? Vissa lärda säger 2, vissa säger 3 och vissa säger 4. 4 är en ganska udda åsikt. Men de mest kända åsikterna är 2 eller 3. Och vissa säger att de som säger tre gånger kommer han blåsa. De säger första gången kommer han att blåsa. Och folk kommer typ att hamna i chock. Sen kommer han blåsa igen och då kommer folk att svimma. Eller kommer folk att dö. Han blåser, folk hamnar i chock. Två, han blåser och folk dör. Tre, han blåser och folk återuppstår. Den andra åsikten, som inshallah är den mest korrekta, Allahu alam, är att han kommer att blåsa två gånger. Och det är, han blåser en gång. Och den här tjutet sätter skräck i människorna. Och han blåser tills folk dör. Och sedan blåser han en gång till och folk kommer att återuppstå. Och beviset på det är ju att Allah subhanahu wa ta'ala, då han nämner att ängeln kommer att blåsa, så säger han att ängeln då blåser här. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Han kommer att blåsa i hornet och alla mellan himmel och jord kommer att falla döda. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Förutom dem, Allah, yani undantaget. Och sen säger Allah, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Och sen kommer det att blåsas ännu en gång. Det blir två gånger. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Och då kommer de att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämner Allah två gånger. Och även i den autentiska hadithen så sa profeten alaihi salatu wassalam, baina an-nafkhatayn 40. Mellan de två gångerna det blåses i hornet kommer det att vara 40. Så dessa bevis indikerar på att ingen kommer att blåsa två gånger. Och vi nämnde ju också i förra lektionen att då Israfil blåser i hornet på Allahs beordring denna fredag, så kommer det inte finnas någon muslim kvar på jorden. Allah kommer att ha skickat en kylig vind som kommer att blåsa igenom jorden och kommer att ta de troendes själ. Och vi sa ju att det här är efter Isas tid, alaihissalatu wassalam. Så vi har många händelser innan. Vi har Mehdi, vi har Dajjal, Isa, Yajuj och Majuj, och sen de åren muslimerna kommer att leva med Isa i harmoni. Och sen kommer Allah skicka den här vinden. Och sen kommer domedagen att infalla på de värsta av människor. Yani när Israfil blåser i hornet finns det inte en muslim kvar på jorden. Så den blåsningen kommer vi inshallah inte att uppleva. Men de som lever kommer då att uppleva den. Och sen nämndes det att mellan det att han blåser är det 40. Och då frågade man Abu Huraira. 40 dagar. Han sa abayt. Jag kan inte säga. Alltså 40 månader, jag kan inte säga. 40 år, jag kan inte säga. Så Allahu alam, vad för 40? Vissa alla har sagt det är 40 år, men alla alam, det är spekulationer. Kommer det vara mellan det att ängeln blåser i hornet? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att då han blåser första gången så kommer här alla att dö på jorden. Illa man sha Allah. Förutom dem, alla undantaget. Yani, mellan himmel och jord. Förutom dem, alla har undantagen. Och här är också en diskussion som de lärde har. Vilka är det Allah har undantaget som inte kommer att dö då Israfil blåser i hornet? Och det kommer ju nämnas här första hadithen att profeten Muhammad a.s. nämner att Mosa inte kommer att dö av första skjutet. Så vissa lärde säger att profeterna kommer inte dö av detta skjut. Vissa säger änglarna kommer inte dö. För att de är inte en skapelse med en själ av fri vilja. Utan vad som menas med versen är allt levande mellan himmel och jord kommer att dö. Alltså alla människor, alla djur och alla jinner kommer att dö. Andra lärda säger också att de i paradiset kommer inte dö. Hur al-Ain och de betjänter som finns där i kommer inte heller dö. För att ingen kan dö i paradiset. Utan de som dör är de som har levt i dunja. De som har varit döda och sen levt och sen har dött. Kommer att återuppstå då. Det är de som kommer att dö. Medans folket i paradiset bara skapats för paradiset. Så de omfattas inte av att dö här. Vissa nämner också att de åtta änglar som bär Allahs tron kommer inte heller dö. Så att det finns lite åsikter och den som vill fördjupa sig kan gå tillbaka till Fethul Bari. förklaringen på Sahih Bukhari av al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Men i slutändan så är det inte en så här, jätteviktig fråga. Utan det viktiga är att alla människor och jinner kommer att dö. Och alla människor och jinner kommer att återuppstå. Det är det som är det viktiga. Och det är den dagen man ska förbereda sig för. Så låt oss då ta denna första hadith här. Det berättas från Abu Huraira radiallahu anhu att två män bråkade. En muslim bråkade med en judisk man i Medina. Ni vet att det bodde en stor grupp judiska personer i Medina som hade då den här profetian att den sista profeten skulle komma till Medina. Så att det blev en argumentation, en dispyt mellan en muslim och en judisk man. Och då så säger muslimen vid honom som valt ut Mohammed över hela mänskligheten. Vid honom, yani som upphöjde Mohammed över alla människor. Och då så säger juden vid honom som valde ut Mosa över hela mänskligheten. Och då blev muslimen arg och slog den judiska mannen i ansiktet. Och då gick den judiska mannen till profeten Mohammed a.s. och berättade om denna incident. Och då så sa profeten a.s. La tukhayyiruni ala Musa. Yani, vad kan man säga här på svenska? Säg inte att jag är bättre än Mosa. För folket kommer att återuppstå på domedagen. Och jag kommer att vara den första som får medvetande. Och då kommer jag att se Mosa stå och hålla i en av yani el-arsh, tronens kanter. Och jag vet inte om Mosa var bland dem som dog eller förlorade medvetandet och återfick medvetande innan mig eller bland dem som undantagits. Ja. Och i den andra hadithen han nämner här att profeten a.s. sa människorna kommer att dö och jag kommer vara den första som återuppstår. Och då kommer jag se Mosa stå och greppa tag i tronen. Och jag vet inte om han yani, inkluderats i Sa'q, i den här döden, eller förlorandet av medvetandet och ängeln blåste i hornet. Ja. Så här skedde då en dispyt mellan muslimen och den judiska mannen. Och den muslimska mannen säger då att vid honom som valt ut Mohammed över hela mänskligheten. Och juden blir arg och säger vid honom som valt ut Moses över hela mänskligheten. Och profeten a.s. ogillade den här dispyten. Alltså juden gick till Mohammed a.s. och beklagade sig. Och han fick här rätt. Alltså det var inte rätt av muslimen att slå honom. Man får alltså inte slå någon i ansiktet. Och man får inte slå någon heller på det här sättet. Det var inte rätt att göra så. Och själva tjafset var inte heller rätt. Och därför sa han, säg inte att jag är bättre än Mosa. Och en annan hadith, säg inte att jag är bättre än Jonas. Och då säger de lärda att han sa så av ödmjukhet. För han är bättre än alla profeter. Men om det är en dispyt där man nästan förringar en annan profet på det här sättet. Yani, Mohammed är bättre än Jesus. Mohammed, på det här sättet, det är opassande. Han är bättre än alla profeter. Men samtidigt respekterar vi alla profeter. De är de bästa av människor. Och han är toppen av alla profeter. Men om det är på ett sånt här sätt där man ska liksom försöka sänka den andra personen, nej, absolut inte. Utan alla profeter, största respekten i hjärtat. Men Mohammed a.s. är den bästa profeten. Så det är tillåtet att säga, men inte ur den här aspekten att man tjafsar, du tjafsar med någon kristen och säger, ja men Mohammed är bättre än Jesus och så vidare. På det här nedlåtande sättet, utan alltid full respekt. Nej, alla profeter, alhamdulillah, har en stor plats i våra hjärtan. Vi älskar alla profeter. Men Allah Azza wa Jal säger tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Att dessa är sändebuden. Vi valde ut vissa över andra. Men vissa har en position över andra. Vi har ulul azm, de fem bästa profeterna. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och Mohammed, de bästa profeterna. Av dessa fem är Mohammed alaihissalam och Ibrahim de bästa. Och av dessa två är Mohammed den bästa. Som han själv sa i hadithen. Ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyama. Jag är människornas mästare eller ledare på domedagen. Så han är den bästa profeten. Men inte på ett sånt här nedlåtande sätt ska man ha någon dispyt, utan alltid med respekt till alla profeter. Och då så nämner då i alla fall profeten alaihissalam den här dygden och förträffligheten som Mosa har. Och det är att Mosa alaihissalam kommer att stå och greppa i Allahs tron på domedagen. Och då säger han att han kanske inte inkluderades av den första skriket eller tjutet då ängeln blåste i hornet. Och då säger vissa lärda här för att han redan förlorade medvetandet, som ni vet, då han bad om att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah uppenbarade en del av sig själv till berget och berget blev till pulver och Mosa förlorade medvetandet. Att det ersätter den första gången som ängeln blåser i hornet. Wallahu alam. Nah, men i alla fall den tyder då på att ängeln kommer att blåsa i hornet på domedagen. Och det är tid för Maghrib. Så vi avrundar här för idag. Och fortsätter inshallah ta'ala bi'idhnillahi nästa vecka. Om Allah låter oss leva. Om Allah azza wa jal ge oss al-afia och siha. Om Allah ge oss hälsa och ett gott tillstånd i dessa tider av sjukdomar och prövningar. Må Allah låta oss komma ur dessa prövningar och sjukdomar i ett bättre tillstånd än vad vi var innan. Amin. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.